Jag heter Christian Kardell och i detta avsnitt av Juridisk Publikationssamtalar ska jag intervjua Kjell-Åke Modér som är professor emeritus i rättshistoria på juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Välkommen Kjell-Åke.
Tack ska du ha, Christian.
Du har undervisat i rättshistoria i över 30 år och har publicerat ett stort antal verk i ämnet. Vad var det som fick dig att ägna dig åt rättshistoria?
Ja, jag har egentligen varit intresserad av historia redan från skoltiden och sökte mig redan när jag var 14 år ner i arkiven, i stadsarkivet i Malmö, för att hitta material till att skriva historiska skådespel som vi kunde spela på klassens timme i skolan. Jag har alltid varit intresserad av historia och varit intresserad av dramatisk historia. Så att med hjälp av stadsarkivarien i Malmö, Leif Ljungberg, så fördes jag in både i rådhusrättens och kämnersrättens arkiv. Och det var Leif Ljungberg som också hittade ett rättsfall från 1725 där en av mina förfäder var involverad i en duell på Stortorget i Malmö som resulterade i en konflikt i 4 år inför 4 olika instanser. Och det lät väldigt spännande, för då hade jag precis börjat läsa juridik och läste rättshistoria för Gerhard Hofström. Och han föreslog att jag skulle skriva en uppsats om detta. Och det gjorde jag. Och det blev Gerhard äldre lågor och föreslog att jag skulle skriva mitt examensarbete i rättshistoria. Och då skrev jag mitt examensarbete om krigsdomstolarna i den karolinska tidens och frihetstidens Sverige. Och det blev Gerhard också väldigt nöjd med det arbetet, så att han rekommenderade mig att doktorera. Så det gjorde jag också, men då hade jag ju redan blivit färdig med min jur. kand.-examen, och det var inte alls tänkt att jag skulle syssla med historia på heltid, utan jag skulle bli advokat och arbeta på min fars advokatbyrå i Malmö. Så att det gjorde jag naturligtvis för att försörja familjen, men jag hade ändå intresset kvar. Så att under ett antal år så mer eller mindre dubbelarbetade jag och skrev en avhandling också om den tidigmoderna tidens domstolsförvaltning, speciellt den svenska kronans domstolsförvaltning i de tyska provinserna under 30-åriga kriget. Och där samlade jag mitt material nere i tyska, östtyska arkiv som jag lyckades få tillgång till, och disputerade på en avhandling 1975 på tyska med en tysk opponent. Och det är klart, det förde in mig överhuvudtaget i den tyska rättskulturen och rättshistorien, så att jag fick många kollegor och vänner i den, bland de västtyska kollegorna. Så där har jag haft genom åren ett av mina starka nätverk. Sedan från och med 1975 blev jag docent och 1978 blev jag professor. Och då fick jag ju lämna advokatyrket. Och sen det, på den vägen är det.
Du har ju även varit lärare på fakulteten under en lång period. Och skulle du säga att rättshistoria som ämnet då, det som du huvudsakligen har undervisat, har det någon särskild betydelse för unga jurister som sen kanske tänker sig ett liv som advokater, domare, åklagare?
Alltså, när jag blev professor i rättshistoria, då ansågs historia överhuvudtaget vara ett marginaliserat ämne. Och var det så att man stötte på något historiskt problem i fakulteten, så var inte det en gemensam angelägenhet, utan det viftar man bort och sa att det där får Kjell-Åke hålla på med. Alltså historien såg man nästan som ett insulat som var någon form av något nödvändigt ont. Och dessutom så läste man det ju under första studieåret, vilket gjorde att man såg det som ett ämne som var identiskt med det som man hade läst historia på gymnasiet. Och det var ju så långt bort ifrån den typen av rättshistoria som vi har idag, där vi ser rättshistorien och det historiska perspektivet som en del av rättsvetenskapen. Och dessutom naturligtvis att man inte ska läsa rättshistoria under första eller andra terminen, utan det ska man göra längre fram i utbildningen. Så att man har en juridisk referensram och kan relatera det till rätten och till juridiken. Så att det är en av de stora förändringarna som har skett under min tid, det är att ämnet har fått en helt annan placering i juristutbildningen. Och därigenom har också studenterna kommit till insikt med att det är inte bara berikande, utan det är också faktiskt nyttigt att ha det här perspektivet.
Så den rättshistoriska förståelse som de får genom sin utbildning, då den ska de gärna ta med sig i resten av sitt yrkesverksamma liv som en slags fördjupande, det ger dem en fördjupande förståelse av juridiken,
ja,
som sådant.
I allra högsta grad. Ett ämne som ju på något sätt man har förvanskat i den moderna statens juristutbildning, det är författningsrätten eller statsrätten. Jag menar, man betraktar ju statsrätten mer eller mindre som en form av positivistiskt dokument som liksom alla andra lagar. Men författningen är ju... Det är ju grundlagen på vilken vi bygger hela vårt samhälle, och det har ju därigenom naturligtvis en betydligt viktigare och större kontext som också är historisk. Alltså det är mycket intressant att se att under de senaste 30 åren så har ju statsrätten fått en helt ny position i vårt samhälle. Inte bara juristutbildningen utan överhuvudtaget åberopandet av grundlagarna har ju blivit betydligt mer synligt och tydligt.
Det kan man ju se framförallt i den betydelse man ger mänskliga rättigheter, och man försöker ge dem en plats i olika statliga konstitutioner.
Ja, precis.
När du var verksam då som forskare inom rättshistoria i din ungdom, då var, som jag, om jag förstår det rätt, den tyska rättskulturen central. Det har ju skett ett skifte nu i modern tid till England och USA. Kan man säga, det är ett ökat intresse för, eller bland jurister och juriststudenter, att hämta liksom lärospån i...
Ja, det har du i princip rätt i. Alltså den här stora vändpunkten, alltså det som norrmännen kallar för västvändningen, den kommer ju omedelbart efter andra världskriget. För att den förebild som den tyska rätten hade varit under förkrigstiden och egentligen sedan 1870-talet för de nordiska juristerna. Det kom ju att helt förändras när den tyska rätten hade blivit besudlad av den nazistiska politiken. Så att det var ju inte till Tyskland och de tyskspråkiga länderna som de nordiska ländernas studenter ville åka efter andra världskriget, utan de vände sig ju per automatik mot England och USA. Så det började redan 1945. Men det tar en generation, kan man säga, innan den här trenden blir klart synlig och det får mera, så att säga, en kritisk massa. Och det beror mycket på att man ifrån amerikansk sida, amerikansk vetenskaplig sida ska jag säga, satsade mycket på kontakter med Europa och också med de nordiska länderna. Jag hade ett fantastiskt år i USA. Det blev min kopernikanska vändpunkt. Jag brukar säga det, att det var där som egentligen jag blev vetenskapsman. För att i Sverige så var ju rättsvetenskapen sysslade ju bara med rättsrealism och rättspositivism och ingenting annat. Men när jag kommer till USA så handlar det väldigt mycket om kritiska teorier. Och det handlar väldigt mycket om tvärvetenskap och interdisciplinaritet. Och jag blev frälst för de här nya perspektiven. Jag vill inte säga att jag har lyckats med att överföra dem till mina kollegor. Men däremot får jag säga att jag vände mig efter USA-året väldigt mycket till doktoranderna. Och där tror jag nog att det var ett antal av dem som i alla fall har lyssnat på vad jag hade att meddela.
Det här skiftet som skedde då från den tyska rättskulturen och intresset för den bland den nordiska juriststudenter till den amerikanska och engelska rättskulturen. Den kanske också har att göra lite grann med ett annat skifte som ägde rum lite grann samtidigt, den här från det som du kallar positivistisk rättsteori till mer naturrättsligt orienterad
I alla fall naturrättsligt inom citationstecken. Det är ju naturligtvis med, när Ronald Dworkin talar om att, att ta human rights seriously. Han skrev ju en bok om det på 70-talet, Taking Human Rights Seriously. Så startades ju på 70-talet en form av revolution för de mänskliga rättigheterna. Det var ju inte bara i USA utan i hög grad också i Europa. Även om vi stod ju väldigt marginellt i den diskursen ända fram till det, så att vi kom att vara tvungna att inkorporera Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna genom vårt inträde i den europeiska unionen 1995. Men där kan man ju säga att det går ju en vattendelare 1995 där, från det att man har talat om en monolitisk rättsvetenskap till en pluralistisk, va, där man hela tiden måste perspektivisera i förhållande till de mänskliga rättigheterna.
Mm. Och det har också att göra med det som du nämnde, att det finns idag även stort utrymme för andra typer av teorier, som till exempel den som undersöker de här mer tvärvetenskapliga disciplinerna, som förhållandet mellan lag och religion, eller mellan litteratur och lag.
Det är ju en amerikansk uppfinning. Va? Det var ju Willard Hurst när han var professor i University of Wisconsin i Madison som lanserade detta, att man är tvungen att se på rätten i förhållande till samhället. Law and society, det är det som vi kallar för rättssociologi. Va? Som man kan säga att, och det var ju genom Law and Society som också hela det weberianska perspektivet kom in i den amerikanska rättsvetenskapen. Och var i hög grad bidrag till ett förvetenskapligande utav juridiken. Och så det kan man väl säga att det som har präglat hela efterkrigstidens rättsvetenskap i USA, det är det så kallade law ands-begreppet, alltså law and humanities, law and religion, law and society. Och law and religion, of course. Och alla dessa tvärvetenskapliga perspektiv har ju kommit att genomsyra den amerikanska juridiska fakulteten, för att man har ju därigenom också knutit till sig nationalekonomer för law and economics. Man har knutit teologer för law and religion. Man har knutit till sig litteraturvetare för law and humanities etc. Som en del av fakulteten. Alltså den rättsvetenskapliga eller juridiska fakulteten i USA är på det sättet tvärvetenskapligt sammansatt, med en ömsesidig tolerans och respekt för olika kunskapsområden. Vilket ju har varit väldigt befriande, korsbefruktande i USA.
Och du har ju inte minst tagit intryck av den här bredare synen på rättskultur och hur olika discipliner kan samverka med varandra i din egen undervisning. Du har ju länge undervisat om relationer mellan rätt och religion och haft det som
bland annat, ja. Ja, just det.
Som en kurs här på juridiska fakulteten i Lund. Mm. Under din vistelse i den amerikanska universitetsvärlden träffade ju du Harold Berman.
Bland annat.
Som var professor i juridik vid Harvard University.
Ja, alltså det, man kan säga att en av de stora fördelarna med mitt år i USA var ju att jag fick ju ett helt nytt nätverk. Inte bara med kollegorna i Charlottesville och de gästföreläsare som kom dit, utan genom detta amerikanska nätverk så fick jag också lära känna Ruth Bader Ginsburg, och jag lärde känna Antonin Scalia lite senare och fick en intervju med Warren Burger under mitt, som var chief justice då, under mitt år i Charlottesville. Och dessutom naturligtvis fick jag möjligheter på ett Fulbright-stipendium att åka till Madison och träffa Willard Hurst. Jag hade ett långt samtal med Willard Hurst på hans åldersdagar i Madison. Så det är lite grann att man har fått uppleva de rättshistoriska moderna giganterna med inte bara Willard Hurst utan också i hög grad hans efterträdare Lawrence Freedman.
Mm. Men den här Harold Berman menar ju bland annat Invent the Law Revolution. Att flera juridiska begrepp har en grund i teologi och att de stora revolutionerna i historien har drivits av religiösa motiv och varit avgörande för den rättsliga utvecklingen.
Alltså Harold Berman är fullständigt fundamental för den moderna synen på law and religion. Och det är ju inte bara genom att han skrev sina stora arbeten om law and revolution som i hög grad hade en europeisk bakgrund och visat på religionens betydelse för den politiska utvecklingen och rättsliga utvecklingen i Europa, att förändringarna sker genom revolutionerna. Utan det är ju också att han i USA ger utrymme inom law ands konceptet för law and religion. Han hade inte mycket för det när det gällde Harvard Law School. Han ville utveckla begreppet law and religion på Harvard, men det var man inte vidare intresserad av där. Så därför, så fort som han blev pensionär, så flyttade han ju ner till Emory, där han erbjöds en professur och en forskningsmiljö som har ju då i hög grad bidragit till att skapa en mycket gynnsam miljö för begreppet law and religion. Man kan nog säga att han är the founding father av det moderna rätt och religionbegreppet i USA.
Det här med rätt och religion har ju en lång historia också i USA. Om man kollar på hur landet grundades och hur de så kallade founding fathersarna tänkte sig relationen mellan stat och kyrka.
Ja.
Du har ju i en presentation under symposiet Rätt, religion och politik refererat till Jeffersons begrepp Wall of Separation, ja, när det gäller förhållandet mellan politik och religion. Och du menar också samtidigt att detta kan kopplas lite grann till den tyske sociologen Max Webers tankar om en avförtrollad värld.
Ja, det kan man ju säga. Alltså på något sätt, hela den här metaforen om the wall of separation between church and state, den relateras ju till det tidiga 1800-talets konstitutionella diskussion. Men det var ju en metafor som i hög grad kom att, framförallt efter Civil War, att det amerikanska inbördeskriget, att få spela en viktig roll för den amerikanska högsta domstolen och deras tolkning av religionsfriheten. Och att staten skulle överhuvudtaget inte lägga sig i kyrkans angelägenheter med en väldigt klart uttalad religionsfrihet, som ju också kommer fram i första tillägget till författningen. Och man kan ju säga att en... Jag vet inte precis om jag har sagt att det här har att göra med begreppet avförtrollning, för att avförtrollningen kommer ju egentligen på 1900-talet när man egentligen inte vill ha med metafysiken att göra överhuvudtaget. Va? Så att vad som sker med den här klausulen och war of separation är ju egentligen att den istället vidgas, att man ser den inte bara utifrån ett religiöst perspektiv utan också från ett kulturellt perspektiv. Det är ett viktigt rättsfall från 1960-talets början med Yoder versus Wisconsin, som ju handlar egentligen om en religionsfråga, nämligen om indianerna i Wisconsin, om de ska vara befriade från att gå i high school beroende på att de inte ska influeras av amerikanska världen. Och det borde man ju egentligen inte godkänna. men det gjorde de. De högsta domstolen kommer fram till att det här egentligen inte har med religionen att göra, utan med indianernas kultur. Och så hänger de upp det på kulturbegreppet istället. Och det är ju en tid när vi närmar oss också hela civil rights-rörelsens optimum med Civil Rights Act 1964. Så att det är intressant att man på det sättet kan föra vidare en tradition genom att egentligen tolka begreppet på ett annat sätt. Så det betyder att själva avförtrollningen, den hör till det moderna samhället. Och det moderna samhället, det brukar jag ju säga, att det börjar egentligen med ett tidigt stadium från 1870 fram till 1914. Men det är med modernismen och moderniteten på 1900-talet som vi får en renodlad syn på den moderna världen. Och där spelar inte sådana värden som både religion och historia och mänskliga rättigheter företräder. För att i den starka staten så är det staten som själv definierar den typen av värden och värderingar. Så där har du den svenska rättskulturen i ett nötskal, va? Genom att det är en suveränitetsprincip, som folksuveränitetsprincip som är förhärskande under hela efterkrigstiden. Och då blir det också en väldigt stark sekularisering och en avförtrollning av samhället. Men sedan når vi fram till det vi kallar för det postsekulära samhället. Vi får en vändpunkt. Och den vändpunkten, den kommer ju någon gång på ungefär, vad ska vi säga, ungefär 1990.
Ja, och just den här återkomsten då av religionen som det samhället. Du har ju beskrivit här den här avförtrollningen som skedde och den här separationen då mellan kyrka och stat. Att man ville liksom reglera religionens roll in i kanske det privata. Och just liksom det. Skilja det lite grann från statsangelägenheten och politiken och sådär. Och därmed liksom hålla den här, skapa den här skiljeväggen då mellan de här olika sätten att tänka och leva. Men hur är det då med det här postsekulära samhället? För i en antologi som heter Law and Religion så tar du ju upp den här tyska filosofen och sociologen Jürgen Habermas och hans tankar kring då att vi lever i ett samhälle som kan beskrivas som postsekulärt. Och du liknar religionens roll i ett sånt samhälle vid en klosterruin i ett ensligt romantiskt landskap, så som målat av målaren Caspar David Friedrich.
Ja, det är mycket på en gång här, men alltså, det är ju inget tvekan om att det var ju väldigt uppmärksammat när den utpräglat positivistiskt och kvantitativt orienterade sociologen Jürgen Habermas plötsligt börjar tala om det är shit och det är de värderingar som religionen har för att bygga ett samhälle. De var ju, jag kan säga att det var en revolutionerande tanke när han lanserade de tankarna. Men det satte ju igång väldigt mycket utav också identifierandet utav vad det är egentligen en nations identitet och i vilken utsträckning spelar religionen fortfarande en roll för den nationella tillhörigheten, alltså i nationalstaten. Och där får vi ju de nordiska länderna, så får vi ju en diskussion om statskyrkan och statskyrkans ställning, som i Sverige går ju så långt så att man bryter ut statskyrkan ifrån staten. Visserligen har vi ju kvar en lag om Svenska kyrkan, så att man kan säga att det var ju ingen skilsmässa utan det var en separation som skedde. Man talar ju om en förändrad situation för den Svenska kyrkan. Men om man säger då att man går så långt i Sverige att man bryter loss kyrkan ifrån staten, så kommer man ju i den konstitutionella debatten, alltså följer den svenska exemplets följd, både i Norge och Danmark, så landade man ju i att man skulle ha kvar statskyrkan. I den norska grundlagen så för man ju dessutom in en särskild värdeparagraf. En värdeparagraf som bygger på att den norska staten bygger på kristen grund. Det hade man inte kunnat få igenom i Sverige. I Danmark har man inte ens kommit så långt, utan man har i Norge, ska fullfölja med att säga att man kom ju halvvägs, att man frigjorde prästerdömet och den kyrkans ekonomi ifrån staten. Men man behåller i alla fall bandet, identiteten till den norska kyrkan. I Danmark har man ju inte kommit så långt alls, men den författningsdiskussionen som man hade där förrän 10-15 år sedan, den resulterade egentligen inte i någonting, utan man är kvar i att behålla den danska kyrkan som en statskyrka. Men för att då komma tillbaka till Habermas och till det här postsekulära som Habermas talar om, att vi lever i en tid där andligheten och religionen får spela en roll, va? Som någon form av sammanhållande kitt. Även om det sker i andra former än vad det har gjort historiskt sett. Det väckte ju en diskussion mellan kyrkans institutioner och Habermas. Inte minst mellan Vatikanen och den tyske kardinalen, sedermera påven Josef Ratzinger, som ju hade mycket intellektuella diskussioner om just om relationen mellan kyrkan och staten i det postsekulära samhället. Det jag för in då, för att komma tillbaka till Caspar David Friedrichs målning, så är det att jag har hämtat den målningen ifrån en period i den tyska historien som vi kallar för romantiken. Man kan väl säga att Caspar David Friedrich var ju den tyska högromantikens främste representant. Och han älskade ju att måla ruiner. Men det var ju inte ruiner som döda artefakter, utan det var hela tiden ruiner som levde. Levde till sin funktion, levde till sitt yttre. På det sättet exempelvis att man kunde i ett vinterlandskap se hur man firade mässan i en kyrkoruin. Eller i ett sommarlandskap så ser man hur man har i ruinen byggt ett nytt hus in i ruinen som representerar, så att säga, att ruinen lever vidare men i nya former. Alltså överhuvudtaget är detta ju ett synsätt som hör ihop med romantiken, med kontinuiteten och med långa historiska linjerna och förloppen. Och när jag för in den här bilden är det helt enkelt för att jag menar att den är högaktuell idag. Jag menar att vi egentligen befinner oss i en form av ny romantik. Och den romantiken är i väldigt hög grad definierad av vår syn på rättviseteorier, syn på de mänskliga rättigheterna som en universell norm och en universell kod, som ju i hög grad också representerar inte bara religiösa utan också metafysiska och andliga element. Man kan ju säga att det i hög grad också definierar en subjektiv syn på rätten. Inte någon form av objektiv och kollektivt fastställd syn på rätten, utan en mer individualistisk syn. Så att därför ser jag den här Caspar David Friedrichs målning som väldigt aktuell, och den visas ju också på utställningar över hela världen för närvarande.
Även i ett modernt samhälle så lever alltså strukturer kvar, även om de kanske är snarare ruiner,
ja,
av ett religiöst tänkande, av en religiös tid kvar,
ja.
Och påverkar människor hur de tänker och deras värderingar och så vidare.
Ja, där har jag ju till fullo accepterat Carlo Toris flerdimensionella syn på rätten. Att vi har inte bara den gällande rätten, utan vi har både rättskulturer och djupstrukturer som vi måste förhålla oss till. Och medan rättskulturerna är nationellt orienterade, så är ju de här djupstrukturerna både gränslösa och internationella. Och man kan säga närmast utav naturrättslig karaktär. Och är det så vi accepterar den typen av modeller som Carlo Tori har skisserat och utvecklat, så accepterar vi ju också att både historien och religionerna har en plats i våra samhällen. Och då är ju frågan om detta ska vara möten mellan religionerna, eller ska det vara en krock mellan olika religioner?
Jag funderar ibland i det samhälle som vi lever i idag, som får kännetecknas som närmast multireligiöst. Det finns personer från många olika kulturer och trosuppfattningar. Om det nu finns en nära koppling mellan lag och rätt och å ena sidan, och å andra sidan religion och och de värderingar som finns inom religion. Hur ska man då se liksom eventuella skiljaktigheter i religion i ett samhälle? Alltså ska man se det som en kollision mellan olika kulturer, än som en class of civilization till exempel, så som den amerikanske sociologen eller professor i statsvetenskap Samuel Huntington formulerar det? Eller finns det liksom andra sätt att beskriva de här mötena?
Man kan ju säga att det basala värderingen när det gäller förhållandet mellan politik och juridik går ju tillbaka till upplysningstidens syn på den unika människans frihet. Vilket ju gör att religionen är ju egentligen en privat sak. Det fastslog man ju redan under upplysningstiden. Men de nationalstaterna har ju på något sätt hållit fast vid de här kollektiva tankarna. Jag tror att det är ett begrepp som kom fram redan i tidig modern tid under religionskrigen och framförallt fastslogs i samband med Västfaliska freden 1648, nämligen toleransbegreppet. Det innebär inte att man behöver respektera någon annan religion, men man måste tolerera den. Och det gäller ju i hög grad för de judiska minoriteterna, att de var ju helt utestängda ifrån sin religiösa utövning långt fram på 1700-talet. Så det är ju egentligen först just med upplysningstiden som vi får en öppenhet för att också ge de religiösa minoriteterna en plats och en roll i våra samhällen.
Så då skulle man kunna säga att det toleransbegrepp som utvecklades efter de här religiösa krigen under 1600-talet kan på något sätt användas som modell hur vi löser dagens konflikter mellan olika religiösa samhällen.
Jag tror att om man ska så att säga finna ett begrepp som egentligen replierar på det tidigmoderna toleransbegreppet, så är det dialogen. Och den kommer ju fram i många sammanhang, just där förhållandet mellan religion och politik synliggörs i våra samhällen idag och i våra olika händelser. Vilket gör att för att man överhuvudtaget ska kunna få någon form av fungerande samhälle, så måste det vara både en insikt om betydelsen av tolerans och en öppen dialog mellan olika religiösa grupper. Och det har man ju i stort sett också uppnått. Problemet är fundamentalisterna. Och de fundamentalisterna har du överallt, politiska och rättsliga och religiösa fundamentalister. Och där får samhället gå in med lite andra åtgärder naturligtvis.
Det är ändå intressant att notera att när man pratar om ett postsekulärt samhälle, så verkar det som om då man inte var helt nöjd med den synen på staten och juridiken så som den såg ut i isolation, utan man saknar kanske de här djupare värderingarna, framförallt kanske moraliska värderingar.
Ja.
Och det var kanske sökande efter dessa som man kanske insåg att religionen spelar en roll i att upprätthålla dessa. Och,
ja, visst.
Och som ändå på något sätt bör få en plats inom juridiken, till exempel som grund för garanterandet av olika typer av mänskliga rättigheter.
Alltså det var ju det som Robert Bella lyfte fram när han i sin tidskriftsartikel på mitten av 1960-talet lanserade begreppet civil religion. Alltså en samhällsreligion, att där finns inbyggt nästan osynligt värden och värderingar som gör att det finns en form av samhällsreligion som håller fast det amerikanska samhället. Och då tog han ju i den artikeln upp just installationstalen som presidenterna har hållit genom årtiden, att det som liksom var det viktigaste för presidenterna, det var att lyfta fram den här amerikanska samhällsreligionen, att man att presidenten blev någon form av kardinal för, eller till och med påve för den amerikanska samhällsreligionen. Och åtog sig liksom att inte bara representera det partiet som hade valt honom till president, utan för alla amerikaner. Och då kommer liksom alla dessa värderingar och värden fram. Det är i hög grad metafysiska, ett metafysiskt synsätt. Och det tog han det därefter som en intäkt för att det finns en inbäddat i den amerikanska författningen och framförallt då genom högsta domstolens avgöranden en uttalad samhällsreligion.
Och det kanske är just den här dialogen mellan olika gamla trosuppfattningar i samhället som tillsammans då kan vara med och skapa den här övergripande
samhällsreligionen. Så var ju Bellas tanke. Mm.
Ja, det var väldigt spännande att höra dina tankar kring förhållandet mellan rätt och religion och hur de samverkar.
Tack ska du ha.
Tack för intervjun.
Tack.